Herre, jag tackar dig för den här gudstjänsten. Tack att vi är på helig mark. Tack Herre för sången. Tack för det som förmedlas genom din heliga ande. Jag ber att du ska hjälpa mig att säga någonting som uppmuntrar oss och som är ditt ord här. Och jag ber Gud att du fortsätter att lägga dina händer på våra liv idag. För vi behöver det. Vi behöver ditt vidrörande och din kärlek, Jesus. I Jesu namn. Amen. Varför bry sig är temat. Det är lite kanske konstigt tema på predikan. Men det är ett uttryck som man ibland kan höra. Varför bry sig? Det är inte helt ovanligt att en del föräldrar får höra det när man säger någonting till sina tonårsbarn. Varför bry sig? Orka. Min dotter brukar säga så här. Pappa, K-bry. K-bry. I don't care. Bry. Jag bryr mig inte bry. Men det finns liksom ett djupare uttryck av den känslan, tror jag, i vår tid. När så mycket väller över oss av saker vi borde och skulle, så kan man till slut bara utbrista. Men vem bryr sig? Jag kan inte bry mig om allt. Varför bryr sig? Jag har mitt, jag har mina, jag har fullt upp. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte bry mig. Och så är det så lätt att man faller in i en uppgivenhet. Så lätt att bli så överös att man av rent försvar stänger till och ser till sitt eget och liksom nöjer sig med det. Och jag tror att det är förståeligt att man lätt hamnar där. Men det kan också finnas en frestelse i att stänga sitt liv för det engagemang som ändå ger liv. Som ger liv både åt den och det jag bryr mig om. Och som också ger liv åt mig och ger mitt liv en större mening. Och nu står vi inför en ny termin med massor med nya utmaningar. Och jag skulle vilja dela några tankar om att orka bry sig. Och min bön är idag att predikan ska beröra, att Gud ska beröra våra liv med sin nåd och sin kraft. Vi behöver inte mer av tyngd av dåligt samvete. Så jag hoppas inte att det är en predikan som lägger något dåligt samvete på. Det har misslyckats. Eller lagiska krav på oss. Men jag tror vi behöver Guds hand. Och i det finns också en tyngd. När Gud lägger något på våra liv. En Guds hand som anförtror oss sitt hjärta för människor. En Guds hand som lyfter oss in i kärlekens utgivande nåd. En Guds hand som leder våra steg. Som gör att vi inte går mekaniskt fram. Utan vi är varsamt ledda av Guds ande. Vi ska läsa ett bibelsammanhang ifrån andra kungaboken. Det 5:e kapitlet och den 1:a versen. Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad eftersom herren genom honom hade gett seger åt Aram. Han var en modig stridsman men smetälsk. Arameen hade varit ute på plundringståg och fört med sig en ung flicka som fånge från Israels land. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru. Flickan sa till sin matmor: tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans smetälska. Då gick Naaman och berättade det för sin herre och sa: så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram sa: res du dit så ska jag skicka brev till Israels kung. Så får Naaman iväg och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod: samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naaman till dig för att du ska befria honom från hans betälska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa: är jag då Gud så att jag kan döda och göra levande, eftersom han skickar mannen till mig för att jag ska befria honom från hans betälska? Ni märker och ser hur han söker strid med mig. När gudsmannen Elisha hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder sände han bud till kungen och lät säga: varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elishas hus. Då sände Elisha ut ett bud till honom och lät säga: gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: jag trodde han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och lyfta över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder Abana och Parpar bättre än Israels alla vatten? Kunde jag inte lika gärna tvätta mig i den för att bli ren? Så vände han om och for sin väg i vrede. Men han tjänare gick fram och talade till honom och sa: min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle då inte du ha gjort det? Hur mycket mer nu när han bara har sagt till dig: tvätta dig så blir du ren. Då får han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sa: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Ta emot en gåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han som jag tjänar vill inte ha något. Fastän han bad honom om och om igen att ta emot så ville han det inte. Då sa Naaman: om du inte vill det så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. För din tjänare vill inte offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar mer, utan bara åt Herren. Men detta må Herren förlåta din tjänare när min herre går in i Rimmons tempel för att böja knä där. Och han då stödjer sig med min hand och jag böjer knä där i Rimmons tempel. Må då Herren förlåta din tjänare att jag böjer knä i Rimmons tempel. Elisha sa till honom: gå i frid. Amen. Tänk dig att se ditt hem för sista gången. Kanske nedbränt och plundrat. Kanske till och med flera i din familj som är misshandlade och dödade. Själv så blir du fångad, fängslad, bortförd till ett annat land och satt i arbete hos den som har gjort dig detta. Vad skulle det göra med dig? Vad skulle du tänka? Vad skulle vi tänka? Det är ju själva bakgrunden till den här berättelsen om Naaman som var en mäktig överbefälhavare i den arameiska armén som var en svuren fiende till Israel. Naaman, det namnet betyder behaglig, men man får inte en känsla att han bara var behaglig när man läser den här texten. Han var en mäktig stridsman och han hade ett hett temperament, det ser vi här. När det inte blev som han tyckte då får han iväg i vrede. Han var framgångsrik, han var extremt framgångsrik. Hans kung värderade honom jättehögt, men han var sjuk. Spetälsk står det. Någon typ av hudsjukdom hade han. Kanske inte lepra som vi tänker idag, det är inte säkert. Men hur som helst så var han sjuk. Där fanns en ung flicka. Jag funderar på hur gammal var hon, tror ni? Ja. Kan hon ha varit 11 år? Kan hon ha varit 8 år? 13? Ja. Hon var ung i alla fall. Hon var en flicka. Hon hade ju inga som helst skäl att bry sig om Naaman. Eller hur? Hon kunde ju tvärtom stilla sig på att han blev sjukare och känna liksom det var ganska rätt åt honom. Men den här tjejen var av något annat slag. Hon hade något annat med sig. Vi vet inte storyn. Jag skulle vilja veta mer. Jag vet inte ens vad hon heter. En ung flicka. Eller hur? Och hon är hjälten i den här berättelsen, tänker jag. Om det nu finns en hjälte, så är hon det. Hon bryr sig. Och hon visste varifrån hon kom. Och hon visste vem hennes Gud var. Och hon kände till att Gud, han verkade genom profeten Elisha. Och hennes ord hade kraft. Tänk, och min Herre var hos profeten. Den nådde liksom fram. Och hennes ord är ju liksom en bön, eller hur? På samma sätt som hon visste att om bara Naaman kommer till profeten, så kan vi veta att om de människor som vi möter får komma till Jesus, så händer det någonting i deras liv. Så blir deras liv förvandlade. Ibland kanske det bara är som vi kan tänka. Tänk om, så kan du fylla i vore hos Jesus. Vi kanske inte alltid kan göra så mycket, men vi kan be människor fram till Jesus. Människor som Gud har lagt på ditt hjärta, be. Be. Be igen. Be en gång till. Be. Fortsätt bara be, Fader. Naaman blir sänd av sin kung till Israel för att möta profeten. Och att Naaman var betydelsefull i Aram visas att han fick med sig 300 kilo silver. Det är ganska mycket, eller hur? Och 60 kilo guld. Det är väldigt mycket som betalning för det här helandet. Och efter lite övertalning så gör ju Naaman till slut som profeten har sagt. Han doppar sig 7 gånger och han blir helad. Och jag tänker, en ung flickas frimodighet och att hon brydde sig gav förutsättningar för det mirakel som Gud lät ske. Och den tro som växte fram hos Naaman. Och det finns otaliga berättelser, både i Bibeln men också i kyrkans historia, om människor som har brytt sig, som har tagit initiativ, som har gjort sig omak och besvär för andras skull, för att se Guds mirakel ske. En del av dem såg aldrig resultatet av det de gjorde. Den skörden kom när deras liv var slut. Och du och jag som har en tro på Jesus, vi vet att vår tro är en frukt av att någon brydde sig någonstans i vår story. Att någon bad. Att någon berättade. Att någon såg. Att någon berättade berättelserna i söndagsskolan, satt upp bilden på flanografen när jag var liten. Att någon bestämde sig, här finns 5-6 unga killar i den här kyrkan. De kanske är intresserade av att lära sig att samla frimärken. Så samlade han dem och så vittnade han och bad samtidigt för de killarna. Att någon bredde en macka och blandade den gula kyrksaften. Ni som vet, ni vet, eller hur? Den gula kyrksaften, den är inte att underskatta. Att någon brydde sig, öppnade upp miraklet i våra liv. Och det är många som har varit med och vävt den bilden som är våra liv. Och idag är vi med och väver in i andras liv på olika sätt. Ibland bara genom små handlingar av kärlek. Oftast genom små handlingar av kärlek och trohet till Gud. Vi ska läsa från Filipperbrevet kapitel 2 om han som verkligen brydde sig. Vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Ingen har brytt sig så mycket. Som Jesus Kristus. Och motivet, det var hans kärlek. Kärlek till Fadern och kärlek till varje enskild människa. Det fanns inget som helst tvång för Jesus att ge sitt liv för oss. Korset var inte tvingande. Han valde den vägen av kärlek. Till en fallen värld. Han gjorde sig ett extremt omak. Eller hur? Han tömde sig på sin härlighet. Han avstod ifrån allt. Och gav allt. Evangeliet. Det är vad Jesus har gjort för oss. Som vi av nåd genom tro får ta emot. Vi blir förlåtna all vår synd. Vi får helande för våra sjukdomar. Vi blir befriade ifrån det som binder oss. Mörkret vänds till ljus. Ensamheten blir gemenskap. Tomrummet fylls av levande vatten. Vi som var förlorade har fått evigt liv. Och vi har ett hem för allt. Tid i Guds himmel. Alltså evangeliet är att Gud i sin kärlek verkligen bryr sig. Här ligger grunden. Här ligger källan. Här ligger kraften och motivationen att bry sig. Varför bry sig? Vi älskar därför han först har älskat oss. Jag kan ta nästa bild. Jag har bett att Gud ska lägga sin hand på våra liv. Jag har en annan god vän som skriver musik. Han heter Fredrik Sturzenbecker. Han har skrivit i en text. Som handlar om himlen. Jag längtar inte efter gator av guld. Nej, jag vill känna din hand mot min kind. När du torkar min tår. Vackert, eller hur? Guds beröring. Men inte bara då. Utan också nu. Den här dagliga beröringen av Jesus. Och jag tänker att vi är berörda för att beröra. Jag behöver och du behöver att ditt liv är vidrört av honom. Och jag har den enkla tron att när vi söker Gud och ber Gud, lägg din hand på mitt liv, så gör han det. Och att Gud också är med och lägger en längtan in i våra liv att bli berörda. Gud, jag längtar efter ditt vidrörande. Gör något i mitt liv. Bibeln säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig. Och ni ska komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Det är tid att söka Herren. Att söka honom. Det är alltid tid att söka Herren. Men jag tror att det särskilt är en sån tid som Gud kallar oss in i. Sök Herrens hjärta. Sök hans ansikte. När Gud lägger sin hand på våra liv är vi berörda för att beröra. Och vi är drivna av Kristi kärlek. Så här står det i 2 Korinther 5. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade att om en har dött för alla. Vi är övertygade att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss. Drivkraften. Drivmedlet i våra liv är Jesu kärlek. Och det står i någon annan översättning så att Kristi kärlek tvingar mig. Eller Kristi kärlek ger mig inget val. Den är så övermäktig. Det gör något med våra liv. Drabbar av kärlek från Jesus. Så har vi vårt stora varför. Klart. Varför bry sig? Det blir inte en fråga på något sätt. Utan när Gud liksom drabbar oss med hans kärlek. Då vill vi bara ge den vidare. Det ligger liksom i själva väsendet. Gud har inte ångrat. Fick inte med allting där på den bilden. Gud har inte ångrat eller tagit bort sina gåvor och sin kallelse. När Gud lägger sin hand på våra liv så ger han oss nåd och kallar oss in i att tjäna honom. Han ger oss gåvor. Han ger oss förmågor utöver det vi trodde vi kunde. Och det han har kallat oss till, det ger han oss gåvor som han inte sen tar tillbaka. Och jag tror jag har ett ord till dig. Som har lagt din kallelse åt sidan. Och inte använder de gåvor du har fått längre. Resan blev tuff. Och den blev lång. Och du blev väldigt trött. Och du tyckte, jag har gjort mitt. Nu är det tid för andra att ta över. Och det vore ju gott och väl på något sätt. Men det brinner fortfarande en låga i ditt hjärta. Och den kommer inte att slockna. Därför är det inte över än. Det är inte över än. Du har en sträcka till att gå. Det är tid att gå in och gå tillbaka. tillbaka och gå fram i det som Gud en gång har gett dig. Det är tid att ge vidare och utrusta andra och stå tillsammans med dem som ska komma efter dig. När Gud lägger sin hand på ditt liv så påminner han dig. Det jag har lagt i ditt hjärta, jag tar inte det tillbaka. Det ligger där. Fortsätt. Tjäna mig. När Gud lägger sin hand på vårt liv så ser vi och inser att tjäna honom, att få bry sig, det är bara Guds nåd. Det är bara nåd. Förtroendet som Gud ger en människa, det är bara nåd. När Gud säger jag tror på dig. Gå in i den här uppgiften. Det är bara nåd. Jag tror inte tiden som ligger framför oss kommer bli enkel. Jag tror den kommer bli svår. Mycket kommer bli tufft. Inte allt givetvis. Mycket kommer vara superhärligt och underbart. Men mycket kommer bli tufft. Mycket vill tränga sig på. Mycket vill tränga in oss i ett hörn. Mycket vill tysta ner. Mycket vill strypa frimodigheten i våra liv. Men i allt det som sker så vet vi att det kommer. Det finns en dag där framför när Jesus kommer tillbaka igen. Nådens tid är nu. Frälsningens dag är idag. Och många fler måste få lära känna Jesus så länge det är tid. För obekvämt än är att tänka så är det så att en människa som inte tagit emot Jesus som sin frälsare går förlorad. Så varför bry sig? Därför att Jesus bryr sig. Det har du svaret. Därför att han lägger sina händer på oss och skickar oss ut i tjänst för honom. Därför att nådens dörr fortfarande står öppen. Den gör det. Den står öppen för alla. Den står öppen för dig. Men den står öppen för alla. Därför att han först har älskat oss. Och som avslutning, några rader i en sång. Det händer ju att jag citerar sånger här. Kallar av Gud att tjäna under kärlekens tvingande krav. Fann du en verklig frihet som en Jesu Kristi slav. Du bad om kraft, inte mot striden, det är fel, i striden. Du bad om hjälp och råd. Och du lärde dig med tiden att få tjäna. Det är bara nåd. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du bryr dig. Jag tackar dig för din kärlek som är en utgjuten underbar salva till läkedom. Jag tackar dig här för att du räknar med våra liv, Jesus. Tack att vi kan göra skillnad i smått som stort här. Jag tänker att det lilla kan bära en stor skörd här. En förändring här. Och jag ber Gud att du vill lägga din hand på våra liv på ett sådant sätt att det berör oss på djupet av, med din kärlek. Så du bryter allt av det som säger att vi inte kan. Att vi inte klarar, att vi inte får, att vi inte duger, att det inte spelar någon roll. Och som också bryter det som gör oss så trötta och uppgivna och modfällda. och kommer med en ny våg av din härlighet och din välsignelse in i våra liv, Herre. Därför vi förstår att vi behöver dig så otroligt mycket i den här tiden. Men vi förstår också hur märkligt det här är att du vill använda oss i den här tiden. Inte därför att vi är fullkomliga, inte för att vi har koll på allt, men därför att det är så din nåd fungerar. Och jag vill bara be dig Gud att du är med oss i avslutningen på den här gudstjänsten och leder det som vi ska gå in i, Herre. Tackar dig.